Ja hej och välkomna till rådet, säsongens sista råd. För den här gången vi återkommer i augusti sen. Och jag önskar Gitta Dahlberg, Marina Laxén och Klaus Bremer välkomna.
Tack.
Tack. Tack, tack.
Om vi skulle börja med kommunalvalet och hur det gick där. Vem vill inleda? Gitta?
Jag är för det första väldigt förvånad över att folk inte har orkat gå till vallokalerna. Att ett så lågt valdeltagande som vi har nu, det bekymrar nog. Jag tror inte riktigt på det att det har att göra med att valet flyttades fram till juni. För att oberoende av om man sitter på sommarstugan eller är kvar i stan, så har man ju ändå den där möjligheten att rösta på förhand. Så att man kan ju rösta snart sagt var som helst i hela landet. Utan jag tror att det handlar om någon slags allmän lättja. Att man inte gitter. Och sen kanske det är lite förvirrande också för människor det här med att man behandlar i press och radio och tv ett kommunalval som om det vore ett riksdagsval. Man tar upp riksfrågor och det är inte riktigt klokt. Jag kan inte komma med ett hemskt bra recept på hur man kunde göra det bättre, men jag är alldeles säker på att man kunde göra det bättre. Nu gör man det till underhållning. Och liksom en kamp mellan de stora. Och det är inte riktigt bra för demokratin.
Det är ju ett av våra viktigaste val. Vad säger du, Marianne, om?
Jag håller med vad Gitta här sa om att jag är bekymrad för det här valdeltagandets skull. Men jag är lite av annan åsikt i fråga om, jag säger inte att det är fråga om lättja, utan jag tror att det är mera frågan om en misstro mot att kunna påverka i val. För att, och sen med det här med sommarstugor, så det håller jag med om också. För att om vi tittar på var någonstans den här valdeltagande procenten har varit lägst, så det är de områden som sannfinländarna och socialdemokraterna är starka. Ett exempel från Helsingfors. I den valkrets i Helsingfors där samlingspartiet fick mest röster, 59, det var Tammelund, så var röstningsprocenten 80%, medan hela Helsingfors var ungefär 61%. Och det valdistrikt där socialdemokraterna fick mest röster, och det var, om jag inte kommer fel ihåg, ungefär 29% av rösterna, så var röstdeltagande ungefär 41%. Så här stor skillnad. Så att på något sätt så är det som är det hemska här i det här, att de befolkningsskikt som skulle ha nytta av att rösta, så de röstar minst. Eller jag menar, för att deras liv skulle bli bättre, så de låter bli att rösta. Möjligen därför att man helt enkelt misstror politiken. Och där har, sen måste jag säga att Gitta har alldeles rätt i det här också, vilket jag irriterar mig hemskt mycket, att det var ju fråga, liksom hela diskussionen var ju nästan fråga om ett riksdagsval, och det var det som Samlingspartiet körde kanske mest på också, att här är liksom de stora linjerna i ekonomiska politiken som regeringen har kört på som vi ska diskutera. Och det har kanske också sen betytt någonting i fråga om det här, vem som vill rösta, så att gjort är gjort och folk har röstat, eller de har låtit bli att rösta. Man får hoppas att på något sätt partierna borde vara mer intresserade av att få höjd den här röstningsprocenten eller valdeltagande. För att vi har ju ett val här på kommande i januari, och det blir ju ganska katastrofalt om röstningsprocenten då är ungefär omkring 50% i det valet också.
Så landskapsvalen, då kommer det ju att bli ja, svårt att få folk att gå.
Ja. Nå, sen så har det kanske någonting med den saken att göra också, att inför det här valet så har vi ju märkt att det har varit lite svårt för en del partier att få kandidater uppställda, vilket har berott på att folk känner sig liksom på ett sätt utsatta som kandidater och utsatta som politiker, och det här är också en sak som man borde kanske ta fasta i före följande val, och också liksom lite på längre sikt försöka göra någonting åt.
Vad tror du, Klaus, att det beror på?
Ja, Hon där, hon tog nog orden ur min mun,
Maria. Vem är hon?
Hon där. Jag vet inte, ni är ju feminister så att ni kan känna båda lika.
Okay.
Men i alla fall, skämt åsido, jag är precis av samma åsikt som Marianne, att jag tyckte det var direkt olustigt att se hur många ministrar och partiordförande som blandade sig i den där leken och gjorde liksom klart för den lilla mannen och kvinnan på gatan att liksom ledningen där högst upp är så långt ifrån gemene man att det är inte mycket vi har att säga till om. Att varför ska vi gå och rösta när 51 ministrar är med och sitter med som kandidater och jag fick en sån här olustig känsla av hela det där och speciellt som jag är helt övertygad om att när ministrar och andra kända pampar blir invalda så därefter så lämnar de över åt sin reserv. Och dit kommer in någon helt okänd ställe som fyller upp. Det är ett bågspel det där. Och jag tycker det. Jag ska inte säga en gång till att det är olustigt, men det var jävla olustigt.
Men sen en annan sak tycker jag också som, om vi tar den här diskussionen nu, att diskuterar vi regeringspolitik, riksdagsval eller diskuterar vi kommunalval? Och jag har den uppfattningen att det blir ganska mycket liksom riksdagsval och allmän ekonomisk politik och allmän politik. Men sen en sak som är viktig här att komma ihåg är ju det att i kommunerna så fungerar det ju inte på det sättet som det gör på riksnivån. Eftersom alla partier sitter med i stadsstyrelsen eller i de här kommunstyrelserna, eller i alla fall nästan alla partier, de där riktigt pikosmå hamnar ibland utanför. Och kommunalpolitik är ju att försöka hitta så mycket kompromisser som möjligt bland alla de här partierna. Kompromisser mellan Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Svenska Folkpartiet, Sannfinländarna, Vänsterförbundet och de gröna och Centerpartiet. Så som vi har i Helsingfors till exempel. Så att det är liksom, jag tror att det för väljarna hade varit, och det är inte bara nu utan i största allmänhet, så hade det liksom varit svårt att förstå att se vad är det som skiljer partierna då i kommunalpolitiken? Inte får man ju liksom information om de förhandlingar som man för, men vi får information om det resultat som kommer. Och för det mesta så är resultaten som kommer så det är liksom eniga förslag, så som vi haft mycket i Helsingfors till exempel.
Gitta.
Nu har ju nu den här coronapandemin gjort också det att människor inte kommer åt att samtala med folk som ställer upp. Och det har gjort det oerhört svårt att få den där direkta kontakten till just de här lokala frågorna. Och de kan inte liksom känna de här sina kandidater på pulsen på samma sätt som man normalt har träffat dem ute vid olika torgmöten och sånt. Så det där har nog säkert påverkat också människors förmåga att greppa de här helheterna när det gäller kommunalpolitiken. Men sen skulle jag också vilja ta upp det här egendomliga systemet som man då har infört i Helsingfors och Tammerfors och Åbo också. Det här borgmästarvalet. Vi klarade oss väldigt bra i Helsingfors tidigare med en överborgmästare och sen hade vi biträdande stadsdirektörer då för de här olika ämnesområdena. Men det där, sen började det lite vädra morgonluft, det här skedde ännu medan jag satt i fullmäktige att de skulle då införa den här borgmästarmodellen. Och det här snedvrider lite det här systemet. För att det blir på det sättet, just som jag talade här tidigare om, att det blir en kamp mellan de stora. Och det styr på det sättet människors röstande, det var ju det de hade tänkt sig förstås också från första början. Att de kunde locka sådana som absolut inte vill ha då en socialdemokrat, så de röstar då på Samlingspartiet eller då på de gröna. Nu kanske till och med på Sannfinländarna, gud vet var. Men i alla fall så är det inte längre på det sättet att man röstar nödvändigtvis på det parti man egentligen vill rösta på. Utan en del väljer så här för att kunna få då en borgmästare enligt, eller få bort den kandidat som de inte vill ha. På något sätt så förde mina tankar nog till det här amerikanska systemet där alla de här högsta posterna också i städerna är då valda politiskt. Och jag tycker inte att det är väldigt, väldigt bra. Att det är ju, formellt så är det ju fortfarande fullmäktige som väljer borgmästare. Men som vi såg i dagens tidningar så allting är ju så att säga klappat och klart. Det är en överenskommelse mellan partierna och så röstar då fullmäktige ledamöterna därefter. Men det är ju nu först det då börjar jobbas när de har fått de här platserna färdiga.
Mm. Ja, men där ser man ju bland annat nu kanske där Helsingfors ligger mig närmast om hjärtan. Jag bor här och jag följer med det ganska mycket. Men där är det ju, där var det ju klappat och klart och någorlunda snabbt som partierna kom överens om fördelningen av de här posterna också. Men där måste jag säga att där tar jag in en annan aspekt nu i den här valkampanjen. Och det var den som jag ansåg orättfärdiga kampanjen mot Sanna Marin och sen i slutskedet också mot Anni Sinnemäki. Där de här våra kvällstidningar gick på en sån kampanj som jag tycker var... den var säkert väl genomtänkt, men den var hemsk och den var obehaglig. Som på ett sätt möjligen har påverkat valresultatet. Speciellt tror jag för Helsingfors del, eftersom den kom så nära in på själva valdagen. Och då hade vi haft den här förhandsomröstningen en igång. Och att Anni Sinnemäki blev där då liksom nedsvärtad. Det var en sak som har varit aktuellt för ett halvt år sedan. Där hon har gått liksom i clinch och sagt att hon är inte evig. Och de andra har sagt att hon är inte evig. Men sen så börjar man älta det en gång till här. Så att media får göra vad de vill naturligtvis. Så länge folk är så tohiga att de köper de här tidningarna och läser dem. Men det bör understrykas att det är obehagligt när det just några veckor inför valet kommer med en sån här... hatkampanj eller no, det var inte kanske en hatkampanj men en rätt så obehaglig kampanj mot de här två personerna.
Det är ett osunt drag.
Definitivt
ett osunt drag. Om ni kommer ihåg så hände det ju också då i samband med det planerade metrobygget, så var det strax innan kommunalvalet så påstods det då också i pressen att Ingvar Smelin då hade det där något oegentligheter, det var väl motfråga och jag kommer inte ihåg precis detaljerna, men det valet gick liksom alldeles i stöpet för honom.
Ja, det är jätteobehagligt. Men det som jag nu också som socialdemokrat önskar är att socialdemokratiska partibyrån sätter sig ner och räknar ut vad som kommer att hända inför nästa riksdagsval eller möjligen redan inför nästa landskapsval, så att de är förberedda på ett annat sätt än vad de var nu.
Det är ganska intressant det där om ni läste. Jag tror att det var Torbjörn Kjevin skrev i Söndagens hus om att vi kanske får se en blockpolitik igen i Finland. Och man ser att SFP har nu poängterat att det är ju faktiskt ett högerparti.
Ja, men SFP sitter snällt med i den här regeringen. Och jag menar, SFPs hela politik har ju varit det att man går med i vilken regering som helst, bara man får vara med i regeringen.
Nej, inte den riktigt
så. Men om SFP före valet säger att de inte vill regera tillsammans med Sannfinländerna, så då tycker jag då är det helt okej. Okay. Men det är liksom det som, säger de nej till det, så då blir det inte majoritet. Mm.
Det beror ju helt på vad det är för ett regeringsprogram, vad som ingår i det. Alltså om det nu till exempel skulle ingå det att man skulle slopa rätten till att tala svenska i olika sammanhang och få då vård på sitt modersmål och sånt där. Så då är det ju alldeles klart att SFP inte kan tänka sig att gå med i en sådan regering. Men om det inte är regeringsprogram, det finns någonting alls som kan upplevas som ett hot mot en viss folkgrupp, så... Då är det ju sen en fråga, inte för att jag skulle bli förfärligt glad om SFP skulle sätta sig en regering med Sannfinländarna, för jag saknar ord för vad jag tycker om Sannfinländarna och i synnerhet deras ordförande.
Hur ser du Klaus på det?
Tack ordförande, jag funderar, ska de här damerna babbla på hela det här
programmet?
De har hållit på nu hela tiden. För det första så borgmästarmodellen finns ju i de 7 städer. Så man ska nu inte
direkt överdriva betydelsen. För det andra så tycker jag absolut inte att det där, Sanna Marin skulle ha blivit felbehandlad. Det var både feltramp och det var också positivt. Och när man tänker på hur mycket hon var som en galjonsbild för SDP före valen. Nämligen efter valet så försvann hon ju totalt. Att det var som om pressen och media skulle ha direkt liksom fört fram henne som en galjonsbild för att få det där allt mera röster åt SDP. Man kan få också den uppfattningen. Sen på tal om Sinnemäki, den nyheten som kom ut dryftades mycket på Twitter och där meddelade den media att det är precis en absolut färsk nyhet. Det har ingenting att göra med någonting som var flera månader sedan, utan den nyheten som kom ut nu om hennes förehavande med där nere i Mejlansvillorna, den var pinfärsk.
No, det var det väl nog inte.
Sen en annan sak måste jag säga, att vi upplevde ju för det första inte enbart att sannfinländarna var stora vinnare, SDP förlora, också det där, de gröna förlora enormt. Och där tror jag till exempel att den här totalt vettlösa trafikpolitiken som de gröna har kostat dem ganska mycket. Att det där, jag tycker vi skulle nog kunna gå över och snacka om det här till exempel. Vad betyder det att sannfinländarna var stora vinnare, inte bara i Helsingfors? Jag menar, man hade väntat sig mera, men faktum är att de vann ganska mycket. Också runt om i landet. Jag tar till exempel Hangö. Det är en gosse som heter Ruska. Han var ju total röstkung i Hangö, sannfinländarna. Och kommer in med fyra människor i hangen fullmäktige och kommer att ha ganska mycket att säga till om. Och sen en annan sak, jag vill inte försvara sannfinländarna, men jag frågar, när alla de här viktiga platserna fördelades i Helsingfors och tar sannfinnarnas onekliga framgång här, vart försvann de i den här fördelningen?
De har ju en plats i statsstyrelsen.
Jag tycker att det är sånt som vi ska snacka om, och sen en annan sak också, att SFP går på i ullstrumporna. Det är ju intressant att se hur de kommer att klara sig. Kommer någonting att hända överhuvudtaget med SFP? Vi står igen inför kampen mellan sannfinländare och svenska språket och SFP. Så att det där. Och sen, Marian, nu vet du lika bra som jag att det där, SFP vill vara med i alla möjliga regeringar för att få någonting sagt, för att om de är i opposition så är de ju helt nollor.
No, men det är ju så klart, att det är för varje parti.
Det är förklaringen till det, inte det är något ovanligt.
Alla partiers mål är ju att sitta med i regeringen.
Får jag bara återkomma till det där med sannfinländarna? Jag tycker att det är skäl att liksom lite titta vad som har hänt där. Och det som hände nu inför det här kommunalvalet var ju det att sannfinländarna fick upp en hel massa kandidater i kommuner där de förut inte har haft kandidater. Och de fick upp en hel massa nya kandidater också. Men i alla fall deras procenttal, eller det stöd som de fick nu i kommunalvalet, var ju lägre än i riksdagsvalet. 3% lägre. Så att om vi jämför de här två valen så hade det inte hänt några hemskt stora saker. Bland annat inom
mycket till i kommunalvalen.
Men de fick till i kommunerna just därför att i förra kommunalvalet hade inte så stort stöd.
Nej,
som de fick nu.
Då, ja.
Så att det kanske är nog skäl att påpeka. Jag tycker inte alls att det är förvånansvärt. Egentligen så är det ju mera förvånansvärt det att de inte fick ut de där 17,5% som de hade i gallupparna. Och det vad jag försöker förklara, det berodde på det att sannfinländarnas, många av dem som sympatiserar med sannfinländarna, inte gick och rösta. Och det kan man sen fråga sig, vad beror det på? Och det kan bero på det att de som sympatiserar med sannfinländarna sympatiserar mera med den här riksdagspolitiken och liksom den här statliga politiken som de för, det vill säga inga invandrare in i Finland och ut ur EU. Men det är inte sådana saker som man beslutar på kommunal nivå. Så
det finns också saker som inverkar på den ringa röstningsprocenten är ju det att det där runt om i landet, i de här små kommunerna, så känner man att rösta eller rösta inte, du har just ingenting att säga till om. Det är tjänstemannastaben som dikterar borgmästaren och statsdirektören och fullmäktige är närmast en stämpel.
Det är ju just därför som folk borde förstå att de ska rösta på starka människor, sådana som de åtminstone tror att det är starka, för att det är de som ska kunna klara av också de tjänstemännen och
det där är
önsketänkande. Man måste kunna önska och drömma är ju precis. Det som för fram, människor framåt och som för samhället framåt.
Får jag ge ett gott exempel från Bromar, min andra kommun, eller kommunen är Raseborg med Bromar vid den här delen. Där blev 2 kvinnor invalda i Raseborgs fullmäktige från Bromar kommun därför att de var kända i byn och folk ville ha sin egen representation där, så att liksom när man kommer ner på den här nivån så då vet folk vad det är frågan om. Men i städer så är det inte samma sak, där fanns ju inte ens kandidater i alla de här stadsdelarna som vi har i Helsingfors, så att det är liksom 2 saker.
Det blir intressant att se dina 2 där som kom in, vad de har sist och slutligen att säga till om
de har i Raseborgs
fullmäktige.
Kanske till och med
Jag tar ett annat exempel. SFP har varit glad över att få en representant in i miljönämnden. Och jag hoppas att det kommer en vettig och stark person så som Gitta här säger. Men du ska få se att det är mycket lite han får till stånd. Jag var 8 i miljönämnden, okej, den hette stadsplaneringsnämnden på den tiden.
Men därför tror du att för att du inte fick tillstånd att ingen annan liksom, kan få något tillstånd?
Hur du än byggde nätverk och där så inkommer bara direktör Korpinen eller någon annan och säger att det är så här vi gör och ni godkänner det här och det är så här som det ska gå till. I en så stor stad som Helsingfors och i de små kommunerna är de ännu starkare än de tjänstemän.
No, vi får ju hoppas att demokratin har blivit bättre sen dess.
Ja, visst.
Men kan inte vi göra på det sättet nu att Klaus följer med vad som händer i den här miljönämnden i Helsingfors och ser hur
statsmiljönämnden, hur de
fungerar, så ska vi efter en 2 ta och titta på att hur många har fått på näsan av tjänstemännen.
Det är mycket intressant att se. Ska det går med Ärtholmen till exempel och ska det bli någon trafikförbindelse fungerande överhuvudtaget och vad det blir med det här enorma betongbyggande som ska komma
det,
in.
Det är just därför det är viktigt att vettiga människor
kommer in. Och framförallt centrumtunneln. Finns det något dummare än den här gröna politiken med centrumtunneln? De säger att det blir mera trafik om centrumtunneln byggs. Tror någon i världen på att det säljs mera bilar för att en centrumtunnel kommer? Nej, bilbeståndet håller sig på samma. Allt fler kommer att köra längs med centrumtunneln, säkert. Allt färre kommer att köra på gatorna. Det är ju det vi vill. Det vill hela Europa. Ja. Finland är det enda landet där de gröna säger att nej, vi ska inte föra dem under jorden utan vi ska ha dem på gatorna, hela den här cirkusen.
Vi vill inte ha dem alls där.
Det är det.
Om vi väntar och ser vad som händer.
Vi väntar och ser, ja. Okej.
Okay. Ja, nu måste vi gå över till, jag lovar, utlova lästips åt lyssnarna av er. Ska vi börja med Marianne då, så tar vi Gitta sen och sen Klaus.
Tack.
Nu är det på det sättet att jag är ju en mycket flitig läsare och jag har en sån där svart bok där jag skriver in alla böcker som jag har läst och sen så ger jag poäng åt dem också. Och nu tittar jag här, det här året har jag läst 56 böcker. Och poängerna är då från 0 eller ingen kärna till 5. Och av de här böckerna så har ingen fått 5 av de här som jag har hunnit läsa i år. Men några av dem har fått 4 och sen så finns det några som har fått 3 och ett litet plus. Och nu, jag börjar med att Eller jag säger på det här sättet att jag skulle gärna se att folk skulle läsa mera inhemsk litteratur. Och istället för deckare den här sommaren så rekommenderar jag att läs inhemskt, läs både svenska och finska böcker. Och av de svenska böckerna så rekommenderar jag Ann-Louise Bertell, två böcker, Vänd om min längtan och Heyman, de är båda jättebra. Hon är från Österbotten och skriver ibland kanske lite dialekt där också. Och sen en annan finlandssvensk, Merete Mazzarella, den här hennes senaste essäbok, Skulle vi alla kunna samsas. Den är jättebra personlig. Och det som är så intressant med Merete Mazzarella att hon är så otroligt beläst. Så att jag tror att jag läser böcker, men när man läser hennes böcker så har man ju inte hunnit med så mycket. Det här nu till en början. Sen sänder jag ännu en och sen så skickar vi vidare, men sen har jag lite till. Och det är Linda Bonde som har debuterat med dikter. Och den heter Tecknar snö. Hon är finlandssvensk hon också, så allt det här lönar sig att läsa i sommar.
Precis, hoppas att folk har skrivit upp.
Jep, jag kan ta den gång till.
Jag hör till en bokring, herrgårdsbokringen den i östra Nyland. Och där får man böcker som andra har valt. Och jag fick en bok framför mig som heter Den sista sommaren i Cornwall. Och med en pärm som gjorde att jag tänkte att jag har nog det här kan nog liksom vara rena kiosklitteraturen. Men det där, sen när jag kom igång med att läsa den så blev jag väldigt fascinerad. För att det var ett lite ovanligare grepp. Det handlar om en historiker, Hebe heter hon är 53 år gammal och har fått diagnosen Alzheimer. Och den framskrider väldigt snabbt, den här sjukdomen, och nu vill hon då ha det där tid över för den här sin sista sommar som hon räknar med. Och hon lämnar sin betydligt yngre älskare, sticker iväg bara, han har inte en aning om vart hon tar vägen, och så far hon upp till Cornwall, och där köper hon på auktion ett urgammalt, alltså ett historiskt hus som hon har ett speciellt förhållande till, och hon ska uppleva liksom sitt barndoms somrar där. Hennes familj vet inte, alltså hennes syster och de övriga vet inte om att hon på sidan om sitt normala arbete har skrivit historiska romaner, riktiga succéromaner. Så hon har ett fett bankkonto så att hon kan klara av den här då. Hennes syster skickar i alla fall sin dotter Lucy som då har komprometterat sig själv och en politiker med då ett utomäktenskapligt förhållande. Så nu ska hon då bort ur synfältet och ur pressens klor. Så hon ska fara att ta hand om då den här Hebe. Fortfarande vet de inte om att hon är sjuk. Och det blir en ganska intressant berättelse sen då det som då Hebe upplever då sin den framskridande sjukdomen. Man läser alltid annars om Alzheimer drabbade personer och ser det ur en annan människas synvinkel. Men här blir det inifrån. Så den här tycker jag var intressant. Den är skriven av Liz Fenwick som egentligen är amerikansk.
Precis. Klaus?
Ja, jag läste väldigt lite i simskolan och i Norsen och i Hanken. Och efter det har jag inte läst något. och det där... Jag måste säga att varför ska man det där slösa bort sin tid på sommaren med att ligga och läsa när det är vackert väder ute och man kan vara ute och man kan göra skogsjobb och man kan göra det ena med det femte och det där och leva livet ute. Det kan man inte göra här på vintern i det här landet. Det är mycket svårare. Att jag förstår inte det där med läsande. När jag säger att jag inte läser något så måste jag säga att jag läser alldeles 7000 mycket. Men att för mitt jobb så läser jag om transportteknik och transportekonomi och logistik i USA och på Nya Zeeland och runt om i världen. Och där måste jag säga att om ni ska läsa, följ med vad som händer i världen. Läs lite hur Kina hotar hela Europa. Sakta sticker de sina tentaklar på alla olika sätt in i Europa. Köper upp hamnar, köper upp företag. Jag menar, vi närmar oss den tiden då det blir en uppgörelse mellan USA och Kina. Verkligen kan bli ett världskrig. Och vad händer sen? Och det är en kamp om Europa för tillfället som Biden har insett att läs vad som händer i världen. Det är det som inverkar på ert liv.
Jag har en, litteraturen är ju full av jag har
en, jag har en grej. Jag har blivit förtjust när jag var ung gosse i Damon Runyons Runyon Omnibus. Det är en gosse journalist i USA som alla hans skypare blev gangsters på 30- och 40-talet. Och han hade fritt tillträde till alla de här gangstergängen. Och han skrev alldeles fantastiska böcker om de här olika gangstergängernas förehavande. Och det har gjorts filmer, Guys and Dolls och Angels on Broadway. Och en film där, enda filmen i världen, där man kan höra Marlon Brando sjunga. Your eyes are the eyes of a woman in love. Att, men jag rekommenderar Damon Runyon Omnibus. Så det är roligt och det räcker till för resten av livet.
Bra, jag har en lösning.
Jag tipsar ännu med Anna-Lena Laurens Samhällsdiktaturen, för den håller jag på med nu.
Okay, just jag,
jag har en lösning på Klaus problem. No. Ljudböcker. Då kan du vara ute.
Ja, precis.
Jag håller på, jag läser ljudböcker.
Jag läser bäst ute,
jag kör motorsågen i benet eller yxan i handen om jag börjar lyssna på det.
Jag har några böcker som jag skulle kunna rekommendera åt Klaus igen av de här finlandssvenska manliga författarna. Peter Sandström och Robert Åsbacka. Peter Sandström är en sann feminist, kanske lite i samma stil som Klaus påstår sig vara. Men har en fin känsla när han berättar om sin egen familj och sin egen historia. Speciellt hans förhållande till hans mor har han skrivit om. Jättebra. Och sen den här Robert Åsbacka, han är en finlandssvensk, en österbottnisk kille som har flyttat till Sverige. Jag har läst den här, hans bok Orgelbyggaren, och nu håller jag på med Kistmakarna, tror jag den heter. Och det är också det är så verklighetsnära beskrivning av hur en man känner sig i dagens värld. Och här, det kanske intresserar Klaus också, att i den här Kistmakarna så kritiserar han socialdemokratin i Sverige ganska ordentligt. Så att det är lite tilläggspoäng säkert åt dig där också. Så att om du tar de här som ljudböcker så tror jag att du blir riktigt...
Socialdemokratin i Sverige har ju räddat Sverige, men däremot socialdemokratin i Finland sänker ju hela landet.
Nej, det stämmer nog inte.
Jag skulle kunna, dokumentärböcker har jag lyssnat på nu, och jag lite snöjer in på gängkrigerna i Sverige och den dåliga integrationen, det vill säga segregationen. Och det hade kommit två bra dokumentärböcker, en som heter Familjen, om en familj i Angered i Göteborg som styr ett helt samhälle på 50 000 människor. Det är alltså knark och sånt där. Det var ganska mycket tal om det i Sverige. Och nu senast så har jag lyssnat på en bok tills alla dör av SVT-journalisten Diamant Salihus, som handlar om gängkriget i Stockholm i Järvaområdet. Mm. Som är ganska det somaliska ungdomar som skjuter varandra.
Han var ju i radion, intervjuade i radion.
Ja, det finns en bra intervju på Svenska Yle med honom. Och det här är ganska skrämmande då man läser det här dokumentärböcker, alltså saker som har hänt på riktigt. Mm. Och sen har jag läst också, eller lyssnat på Lapidus nya bok Paradise City, som handlar om Järvaområdet 2025. Tror jag det handlar om.
Det är fantasier, Lapidus, eller vad?
Jo.
Ja, jag har läst en bok och det räckte alldeles direkt.
Ja, han skriver om undervärlden i Stockholm.
Det är uschen då, säger
jag. Ja, men han där pratade just om att de har byggt om barriärer runt Järvaområdet som trygghetsbarriärer. Och då påminner det ju ganska mycket om situationen i Israel med palestinierna och allting. Det där. Hur man bygger in folk. Och låter dem köta sig själva.
Det i Finland.
Ja. Så de här böckerna är ganska skrämmande om man tänker hur integrationen har gått helt åt pipan i Sverige.
Ja.
På vissa områden.
Jag tycker nog att vi blir ändå matade med så väldigt mycket realism och sen just sådana skrämmande saker och obehagliga strategier. Och sådär. Så det är väldigt skönt sen att liksom vila i en text som inte har med sånt att göra, utan som mera kanske går in på djupet hos människan, och man ser liksom de här psykologiska sammanhangen. Nej, tvärtom, utan det, verkligheten finns också inom människor och de här spänningarna mellan människor, så att det kan vara väldigt givande, för att också politiken bygger ju väldigt mycket på det där människors känslor, och också om man säger att man tänker kallt med hjärnan, så kan det vara fruktansvärt känslosamma, de här personerna som säger det. Det är nog, jag talade en gång med en mycket, mycket intressant och trevlig person som är psykoanalytiker, Mikael Enkel. Och han sa att det är så väldigt finlandssvenskt att vara så där rationell. Och att inte... det handlar om att jag sa att jag har ett väldigt dåligt förhållande till poesi. Att jag kanske då, beroende på den lärare jag hade i modersmålet i skolan, att jag modern poesi, sa jag då, så tycker jag att många gånger får mig alldeles pinsamt berörd, för jag tycker jag blir generad av deras vägnar som har skrivit den där texten. Och han skrattar så han nästan grät.
Om vi ger åt Marianne ännu en fempoängare, att hon, någon bok som du skulle ha, som du, bästa du har läst.
Jag kan inte säga nu vilken är den bästa av alla böcker, men jag vet en som är otroligt bra som jag läste förra året. Det är en rysk, Maria Stepanova, Minnen av minnet, en alldeles underbar bok där hon går liksom genom sin egen släktshistoria på basen av fotografier som hon ser och försöker klippa ihop saker och ting, eller på basen av minnessaker som är i en låda som hon tittar på. Och där går man genom hela liksom hela Rysslands historia och Sovjethistoria och allting ur en familjsynpunkt, den är helt underbar. Och det underliga är ju att den fanns på svenska men inte på finska. För det mesta så brukar det vara på det sättet att ryska böcker tycker jag översätts mer till finska än vad jag hittar på svenska. Att i Sverige så tycks man inte vara riktigt intresserad av dem. Men den här rekommenderar jag varmt.
Där får man också veta då om historien och verkligheten.
Ja.
Är det något ännu Klaus har att säga?
Nej, jag alldeles... mållös.
Det är sällan.
Det är bra slut för den här sommaren.
Då tackar jag för den här säsongen. Gitta Dahlberg, Marianne Laxén och Klaus Bremer. Vi återkommer igen i augusti med nya tag. Ha en skön dag.